Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Geli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu på Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i månrörelsen, om att börja med smärtstillande citodon och sluta i heroinmissbruk, om tvångssyndrom, Alzheimers och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är det andra avsnittet med Angel som kallar sig själv för Ängla Shaman och som gör onlineläsningar av tarotkort på YouTube där hon har cirka 1500 följare. I det här avsnittet djupdyker vi i tarotkortens historia och hur de används idag.
Så att använda lekarna blir ju som ett verktyg till att kunna ta sig liksom från det man ser här i den här verkligheten till att connecta med det som man får till sig från andra dimensioner.
Och för att lära oss mer om nyandlighet och tarotkort så pratar vi med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
De användes ju från början som spelkort. Och det är först på 1700-talet någon gång som man börjar kunna använda dem för att läsa i.
Vi vill också veta om Angel har svar på följande fråga.
Du vet att jag gör den här podden med Ylva?
Ja.
Ja, hon kommer klippa det här.
Ja. Ja,
och så bara tänkte vi så här, ja men har hon och jag levt ett tidigare liv ihop?
Angels uppvaknande skedde för 6 år sedan då hon upplevde ett starkt ljus och änglar som omfamnade henne. Hon börjar arbeta med sina egna trauman och bland annat meditation. Och efter 2 års arbete tar hon upp relationen med sin familj igen.
När de här änglarna kommer, på vilket sätt? Är det att du hör dem precis som du och jag sitter och pratar? Ser du dem precis lika tydligt som du ser mig? Eller är det lite liksom genomskinligt? Hur går det till?
Ja, alltså det är det här också. Alla människor är medialt öppna. Alltså det är min starka tro. Och sen så ju mer ego och smärtkropp man har i vägen, desto svårare har man att få kontakt. Liksom, för det är ju vägen som en blockering. Men många människor tror ju att man ska höra änglarna så här supertydligt eller se dem. Så det kommer som dina egna tankar. Så du hör det som din egen röst liksom. Och det där tror jag många gör fel. De tror att, jag gjorde också det så här i början. Jag kommer ihåg när jag skulle öppna upp för att kanalisera. Jag åkte ut i skogen, jag satt i 3 dagar och bara, nu är jag redo. Och änglarna och gajna, du hör oss redan. Nej men vänta nu, jag väntade på något speciellt skulle hända så här. Ja, ah, sitter där, nu ska ärkingen Mikael komma och säga, hallå där, Angel, här är jag liksom. Men så är det ju inte. Och 3 dagar, de skrattade då. Jag hörde hur de skrattade åt mig som, vi är ju här, vad är det du försöker göra liksom? Jag bara satt och väntade och gjorde så här, jag var på Omberg, jag vet inte om du vet, Omberg ligger Sveriges hjärtchakraberg, det ligger där jag bor. I alla fall jättehöga frekvenser där, så jag var där 3 dagar och tältade och gjorde massa övningar för att öppna upp så här, och de skrattade åt mig hela tiden. Och den 3:e dagen så var det så här, då hade mitt ego brutits ner lite, det här att det ska vara så speciellt liksom. För det är inte speciellt, det är faktiskt inte så himla speciellt. Alla har tillgång till det här.
Och när änglarna kommer, ser du liksom, jag tänker när man drömmer och fantiserar, nu kan jag se mitt kök hemma liksom.
Ja, exakt så.
Är det så?
Precis så. som man säger. Ah. Sen är det ju olika för alla. Alltså vi har ju olika typer av förmågor och utvecklade sinnen. Så att vissa kanske ser symboler. Alltså det kan komma olika. Vissa kanske bara ser en färg. Och nu är det blått och nu vet jag att Erkinge Mika är här. Nu är det orange, nu är Ariel här. Och nu är det grönt, nu är Rafael här. Och, så det kan vara olika. Eller en känsla. Så vi har ju olika mediala sinnen. Vi har ju klarseende. Då är det ju tredje ögat man ser visioner. Och sen har vi ju klarhörandet, och det är ju det att man hör. Och sen är det ju klarkännandet, det är ju det att man känner energi. Och så då kan man känna så här, oh, nu vet jag att Jesus är sändande här. Jag känner mig, det här är hans energi, jag bara vet det. Och sen klarvetandet, som är det mest spännande, för det bara vet man. Man vet inte hur man vet, man bara vet. Jag bara vet att jag ska gå den vägen för att det är bättre idag liksom. Och så gör man det, och så bara, oh, så träffar man på någon. Vad menar jag, ska träffa dig? Det, och alla de här olika, vissa har vissa förmågor mer öppna och ibland växlar det. Och ofta, för mig är det, jag har alla förmågorna öppna och de samspelar. Och så blir det, vävs det ihop liksom. Och så kommer det ut i ett kanaliserat flöde. Det är det som kallas för kanaliserat, kommer ut i ett flöde.
Hallå där kära vänner och välkomna tillbaka till ännu en väljning.
Det här är en läsning från Angels YouTube-kanal från februari 2022. Klippet har hon döpt till Din själs högsta önskan för dig nu. Och som tittare får man följa ett kort man dras till. Sedan görs en tarotläsning baserat på det kort man valt.
Och det du gör är alltså att du tonar in i bild och kristall och väljer den gruppen som du känner dig mest dragen till, och det kommer bli din läsning idag.
Så vad är då historien bakom tarotkort? Vi hör Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
Symbolerna kan vara lite olika, för att de har ju, det har gjorts massor, och bara de senaste 30 åren har ju dykt upp många olika. Det finns ju Harry Potter tarotkort och allt möjligt. Det finns ju en väldig mängd av det här. Men tarotkorten har en ganska lång historia, men det är först, de används ju från början som spelkort. Och det är först på 1700-talet någon gång som man börjar kunna använda dem för att läsa i. Så någonstans på 1700-talet så skrivs det ett antal böcker där man gör de här anspråken. Att man lägger kort och så kan man läsa ut saker ur dem. Så där uppstår den traditionen. Sen under 1800-talet och så, så kommer det ju upp en del i den här nya andliga inom teos, alltså de här nya andliga som finns då. De tar ju det här till sig, och där gör man olika såna här tarotkortlekar som blir mer eller mindre populära. Aleister Crowley till exempel är väldigt, väldigt välkänd och välsåld kortlek som finns. Och den har ju då tillbaks till egyptisk, fornnordisk. Den kopplar ju till sig en mängd olika såna här traditioner då, för att peka på. Ja, det är också för att skapa en slags mytologi, legitimitet. Men en kortlek kan ju se ut, man kan ju, det finns ju idag folk som gör egna. Jag har någon av mina tarotkortlekar jag fått från en som höll på med sexmagi, en häxa. Hon gjorde en sexmagisk egen då, tecknade kort för kort. Väldigt ambitiöst.
När köpte du din första tarotkortslek och liksom, kommer du ihåg det första mötet liksom? Och
ja, alltså det här var ju intressant. Efter mitt uppvaknande då var det så, började jag bli intresserad så här av grejer. Jag bara, chakra, vad är chakra? Aura, vad är aura? Jag visste ju ingenting liksom, även om jag var så superöppen. Och jag hade också, i den här vevan när jag fick mitt uppvaknande, så blev jag också sammanförd med det som kallas för tvillingsjäl. Så jag mötte min tvillingsjäl som är min partner. Och det, han är ju har varit en enorm stor del av min läkning. Och det här är en man som jag alltså hade visioner. Jag började få visioner av honom när jag var i 19-årsåldern. Och han dök alltid upp i 14 år så dök han alltid upp. Jag kunde ligga så här i sängen och se, helt plötsligt dök den här ansiktet upp. Jag minns honom med håret och med glasögonen och lite skägg så här. Och jag tänker, vem fasiken är det här som dyker upp? Och sen en dag när jag var på Vipassana centret här i Sverige så kom han gående och jag hakan alltså ramlade ner i backen. Och det var också sån här känsla, det var också sån upplevelse som var så enorm kärlek. Det enda jag hörde i mitt huvud var, jag älskar honom. Jag hade bara sett honom liksom i en sekund. Och någonting hände. Jag bara hörde så här, jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Så han kom ju gående där. Min Andreas, min tvillingsjäl. Och ja, alltså, nej, men sen dess har det ju varit vi liksom. Så i alla fall, jag läste någonstans att man inte skulle köpa sin första tarotlek själv. Så jag fick den faktiskt av Andreas. Jag fick min första tarotlek av honom. Och det var ju jättespännande. Ja, sen dess så var det ju så här, jag la lite kort här och man läste lite och sen blev det en orakellek och sen blev det en tarotlek till. Men det kom inte igång, det här med tarotleken, det kom nog inte igång förrän kanske, det är ganska nytt, vet jag, ganska ny på det här.
När man träffar någon som håller på med någonting inom det här så är det inte helt ovanligt att de har en egen kortlek och jag lite grann med den. De kanske inte kallar sig för tarot, men de använder den i sitt eget nyandliga eller sitt eget andliga arbete. Så det är inte alls ovanligt att man har en lek hemma och kanske lägger och försöker och tolkar och köper kanske en bok som hjälper en att tolka och så vidare.
Tarotkort bygger på en viss, det har en uppbyggnad. Och det har inte orakelleken. En orakellek kan se ut hur som helst. Det beror på författaren som skapar den. Så den kan se ut hur som helst. Och det är oftast en bild och sen så är det någon text. Liksom, och sen får den här en energi. Som vi säger att det står, får upp ett kort i huvudet här. Jag vet att jag har ett kort här som jag ser nu. Som är blått med vit fjärdet på. Så står det enkelhet på den korten. Så när man får det kortet orakelleken så känner man sig. Okej, vad säger det här kortet till mig? Vad säger mina guider? Vad får jag till mig? Vad får jag för känsla? I relation till frågan som jag ställt eller i relation till personen liksom. Men tarotkorten har en speciell uppbyggnad. Det är 78 stycken kort och vi har den lilla arkanan som består av bägare, fyra sviter, bägare, stavar, mynt och svärd. Och de här jobbar med vardagliga aspekter i vårt liv. Och sen så har vi den stora arkanan som är 22 stycken trumfkort som har mer än större händelser i vårat liv som visar på, och det finns en symbolik på korten, vad ska man säga, det finns en viss uppbyggnad, och tillsammans när man lägger de här korten tillsammans så skapar de ju en historia, så att man kan se liksom om man får de älskande tillsammans med vad ska man säga, med tre i svärd som står för hjärtesorg. Tre i svärd står för hjärtesorg och de älskande står för kärlek. Då ser man ju, okej, det här är ju någonting på gång med stor kärlek, för de älskande handlar oftast om någon slags stor kärlek, viktig kärlek. Nu är det någonting på gång här i den här relationen som har kommit upp här, om det är en relationsläsning eller handlar om en relation. Så det finns en uppbyggnad och det är det som gör tarotkorten. Jag älskar tarotkort, det är så spännande. För varje, man kan skapa en relation till varje kort liksom. Och det finns en symbolik bakom korten som är ju liksom, du har så mycket, som mycket bilder och symbolik på korten, så det går ju liksom att analysera och i samband med ett annat kort och i relation till personen som man läser av, så att det är en levande värld. Tarotkorten är verkligen en levande värld.
Korten så att säga är ju bara en port in till
Peter Åkerbäck igen.
Till att hitta de här korten i sig säger ju inte mycket, utan det handlar ju om att man, de personer i sig ska tolka korten. Så de är en port in till någonting annat, någonting större. Vad man ska ur de här korten kunna hämta kunskap. Så att det måste komma i då sker det här i så att säga, när personen. Men den som lägger tarotkorten, lägger korten, och den som den samtalar med, den försöker ju att så att säga hitta vad kan det här handla om, vad vill du ha för svar på, för frågor och sådär. Och ibland blir det ett duktigt medium eller tarot får ju oftast, då får man den här känslan av wow, som ser någonting som vi andra inte kan så att säga.
Det är nästan skrämmande hur träffande Angels läsningar kan upplevas. Samtidigt har vissa klipp flera tusen visningar. Alltså borde fler av oss som tittat känna sig träffade av samma tarotläsning. Vi ber Angel förklara.
Det är ju så här att lagen om attraktion. Du har en vibration. Du har en vibration. Din vibration består av dina tankar och dina känslor och ditt liv. Liksom. Det är ditt liv. Dina tankar och känslor, det är din vibration. Det du tänker och känner skapar din vibration. Går du omkring och tänker bittra, sura tankar, då fasken kommer att attrahera in sura, bittra tankar. Busschauffören kommer att vara sur mot dig, du kommer att ha konflikt. Så här. Ja, men attraktionslagen, det du vibrerar, det attraherar du. Så högarna som jag förbereder sig här, de har ju en vibration. Så det du gör, du känner naturligt, det här känns rätt. det här känns rätt. Och det vibrerar med dina tankar och känslor och din värld. Så då blir det ju så att det blir rätt. Så det är liksom ingenting magiskt egentligen i det.
Nej, men det jag tänker är att liksom, om 1000 pers väljer kort så kommer alltid någon liksom, då tänker man det kanske skulle vara 1000 kort för att det ska matcha 1000 personer.
Vi kanske inte är så komplexa vi mänskliga
varelser. Nej, det är det jag menar.
Vi har liknande problem alltså liksom, och det ger resonans på olika sätt. Om jag säger du har problem med det här, då relaterar du det till ditt problem och din situation. Medan en annan person relaterar det till sitt problem, sin situation, även om era problemsituationer är helt olika.
Det är lite grann det här med att man blir ju sedd och bekräftad i det här samtalet. Och du kanske har ett problem. Lite grann funkar det ju som att gå hos en terapeut. Du får säga dina saker, du får svar. Och en duktig tarotkortläsare kan ju också komma med råd och lite sådär och lyssna. Och det kan ju få en att må bra efteråt eller känna sig... Ja, som att man går till en typ terapeut. Så att det förvånar mig inte alls. Man blir ju sedd och förstådd och någon som tar ens problem på allvar.
I samband med sitt uppvaknande upplevde Angel ett stort kall att hjälpa andra med sin mediala förmåga. Så hur är då den så kallade andra sidan konstruerad enligt henne?
Hur är livet på andra sidan konstruerat? Det är ju superspännande liksom. Och det är ju en väldigt, väldigt, väldigt stor fråga alltså, som mitt sinne inte kan ta in, min medvetenhetsnivå. Jag behöver ju vara där för att kunna förklara det liksom, fullt ut. Vi är ju begränsade. Är man upplyst så har man ju tillgång till en, liksom, då har man ju en väldigt högt medvetande. Men vi kan säga så här, det är inte svart eller vitt. Det finns inte den här sidan och den andra sidan. Utan det finns mängder med olika dimensioner som själar kan befinna sig på. Och ännu högre än så existerar ju inte ens själen, utan vi är ju ett med allt som finns och inte finns. Vi är bara ett stort varande, det är därifrån vi kommer. Det är här vår själsresa började, när vi bara var ett stort varande, skaparen, Gud, vad man nu vill kalla det, källan. Alltså det stora varandet liksom. Och det stora varandet finns i allt, det finns i koppen, det finns i bananen, det finns i mig, det finns i dig. Det är bara ett, det är bara en grundenergi egentligen liksom. Och det var här alltså vår själsresa började. Då vi separerades från det stora varandet och blev en individuell själ. Och sen begav vi oss ut på vår unika själsresa för att utvecklas och expandera. Och om vi säger så här, själsfamilj, vilken själsfamilj kommer man ifrån? Och då finns det liksom en teori här som jag resonerar väldigt mycket med när jag kanaliserar. Och det är alltså liksom, när vi separerar från det stora varandet, så släpper det stora varandet en bit av sin energi som man kan se som ett kosmiskt ägg. En bit av energin separeras och skapar ett kosmiskt ägg. Och själarna som skapas ur ett kosmiskt ägg, de blir själsfamiljen. De kommer från samma grundvibration. Så där finns det en enorm igenkänning. Som Andreas och jag, vi kommer från samma kosmiska ägg. Liksom. Tvillingsjälar, då är man bara två som föds igen. Då har man varit två personer som bara kommer från ett ägg. Och sen är det liksom, ibland finns det ett, det är väldigt sällan att det bara kommer en själ ur ett kosmiskt ägg. Det vanliga är ju 25-30 personer som är i en själsfamilj. Jag vet inte exakt, ärligt talat. Och det är ens själsfamilj liksom. Och de här personerna är extremt, det går inte att missa om du möter någon i din själsfamilj. Det blir liksom en högre kontakt, det handlar om läkning, det handlar om kärlek, det handlar alltid om någonting andligt. För ni väcker varandra på en väldigt djup och hög nivå, för det här är ju precis i källan liksom. Er grundenergi där ni kommer ifrån.
Det verkar alltså som att nyandligheten ökar, framförallt på nätet. På både YouTube och TikTok syns innehåll om kristaller, astrologi och tarotkort. Vi undrar om det finns någon kritik mot det nyandliga. Peter Åkerbäck igen.
Jag tror den starkaste kritiken är att den ofta gör, vad ska jag kalla det för, lite vetenskapslika anspråk. Alltså inte vetenskapliga anspråk, men vetenskapslika. Det vill säga, man pratar om energier, man pratar om att man har till exempel, man är certifierad i någonting. Man kan vara certifierad i någon nyandlig teknik. Man vill göra ganska, man lånar så att säga vetenskapligt språkbruk. Till exempel att någonting är bevisat kan man säga ibland. Vilket vi som håller på med vetenskap vet att det är en väldigt svår sak att bevisa den enklaste tes. Man säger också att man har en hypotes eller man, ja, vi antar saker. Men den kritiken finns där att man låna de här orden och att det då framstår som att det är mer vetenskap än vad det faktiskt är. Så den kritiken finns ju där. Sen finns det ju kritik mot att man till exempel att man gör sådana ganska i vissa fall, inte många men vissa, gör anspråk på att kunna göra, säga att man kan, jag kan hela det här, jag kan bota saker. Och det är ju det är väldigt känsligt, så får man ju inte säga om man inte är auktoriserad så att säga. Så där har vi, det har vi ju sett hårresande exempel på genom åren med folk som påstår att de kan bota cancer och såna saker. Och det är ju ganska starka anspråk och där kan ju människor hamna i kläm också. När de ger sig in på att säga att det här är kopplat till exempel kvantfysik, det här är så kvantfysik och sådana saker, så vet vi att nej, det stämmer oftast inte. Jo då, säger de, det är det här. Så det finns en, att man vill liksom, man vill närma sig det vetenskapliga, men jag vill nog påstå att det är ganska långt ifrån vetenskap det man gör. Jag säger inte heller att det är fel eller att det är dåligt, det är bara det är två skilda ting. Men jag kan förstå också varför man gör det, för man vill hitta det här bevisen så att säga, eller man vill säga att man är äkta, man vill legitimera sina idéer, och då kopplar man det gärna till DNA och allt möjligt.
Varför finns det då inte mer vetenskap kring livet på andra sidan och själens överlevnad efter döden? Och hur skulle man kunna forska på det? Vi ringer upp Etzel Cardenya, forskare och professor i psykologi på Lunds universitet. Han har specialiserat sig på paranormala fenomen.
Of course, getting some kind of good answer about the possibility of survival would be very important, if nothing else, to make you not have as much pain for your near departed. You know, that would be. But there are two things that I would think that I would point out. The first one is that I think there are areas that have, at least at this point, have shown stronger evidence for the possibility of survival. Notice that I don't say for the certainty, I say for the possibility of survival. So you can do research, for example, on what is called mental mediumship, in which people experience that they are communicating with the dead and can come with information. And the vast majority of mediums may end up helping people but do not bring out information that is very precise. But there are a few who do. And there have been control studies for more than 100 years that have pointed out what I would say are reasonable evidence, so that a reasonable researcher could review this literature and say, yes, I can hold the idea that survival does occur. Notice that I'm not saying that one has to have that belief, but one could reasonably say, yes, I have reviewed the evidence and there's good research on this with mediumship, or, for example, with cases suggestive of reincarnation, or cases of a reincarnation type, C-O-R-T, which were studied by Ian Stevenson, in which children suddenly start talking and giving information of a previous life. Most of those reports are fairly general, but every once in a while there is a child that comes with very precise information that is difficult to discount. So if you wanted to do research on the possibility of survival, I think I would lead you to other areas.
Så om det nu finns information från andra sidan som personer med mediala förmågor kan ge till levande, varför är det då så svårt att få fram den informationen på andra sätt? Enligt Angel handlar det främst om att vi inte är bra på att höra den.
Alltså jag skulle säga att det inte är svårt att få fram den. Jag tror att det är svårt för människor att höra den, att lyssna på den. Därför att andra sidan är en annan dimension. Alltså de verkar ju ur en annan dimension. Så informationen kommer ju på ett annat sätt. Så vi måste ju använda annan typ av... vad ska man säga? Vi måste ju använda andra sinnen än våra jordiska, fysiska, mänskliga sinnen. Som vårt hörande, vårt seende, vårt intellekt. Utan det kommer ju till sig på andra sätt. Och grejen är, vi får ju till oss den här informationen hela tiden. Alltså andra människors briljanta idéer och skapelser kommer ju från en högre plats. Det kommer ju från en högre plats helt enkelt. Alltså vårt sinne här på jorden är ju ganska begränsat, och det är när vi öppnar oss upp för en högre medvetenhet som vi kanaliserar ner insikter, briljanta idéer, skapelser. Så hela vårt moderna samhälle, hela vårt moderna samhälle inom alla områden kommer ju från information som från början kommer från en högre plats.
Oavsett om man tror eller inte tror på något bortom vår fysiska verklighet, så tycker i alla fall vi att det är spännande att resonera kring livet efter döden. Så vi undrar om Angel kan berätta något om oss som gör den här podden tillsammans. Du vet att jag gör den här podden med Ylva?
Ja.
Ja, hon kommer klippa det här.
Ja.
Ja, och så bara tänkte vi så här, ja, men har hon och jag levt ett tidigare liv ihop?
Och jag bara får se systrar på en gång. Ja, men ni har levt många liv ihop, får jag. Systrar, och ni har en fin relation. Alltså det är väldigt mycket skratt och skoj och lek och bus och inre barn. Jag får bara se inre barnkänsla. Ni tar fram någonting fint i varandra som känns väldigt hemma. Alltså det här lätta, lekfulla, så här, som när vi kom in här i studion. Du bara, har du sett vilken fin studio vi har? Ja, men systrar. Ni har haft ganska bra liv tillsammans, känns det som. Alltså roliga liv tillsammans. Och liv där ni har hjälpt varandra. Jag får så här, jag ser så här, ja, men lite så här stora syster, lilla syster, men så här hjälper varandra. Jag vet inte, så som ni de visar mig så här, ni går upp för ett berg och så går en framför och en går bakom och kämpar, och sen så vänder sig den andra om och räcker ut handen och så drar lite upp den. Så ni har hjälpt varandra väldigt mycket i tidigare liv. Hör ni? Mm. Oj, här ramlar det. Ja, men du, titta, den ramlar och flyger upp ett kort här. Och sex i bägare som står för vänskap. Så det här bekräftar ju. Det här bekräftar ju precis det som vi pratade om, Ylva. Det finns verkligen en jättefin vänskap här som kommer från tidigare liv. Mycket minnen. Ni har mycket själsminnen tillsammans. Era själar har haft kul. Alltså, jag skulle säga att ni till och med är galaktiska själsfränder. Det här är en själsfrände. Hon är ju din själsfrände. Alltså hon är ju en själsfrände. En själsfrände är ju någon som vi har levt liv med tidigare, helt enkelt. Det var en själsfrände. Levt många tidigare liv med. Det kan vara en karmisk själsfrände, och då är det att det finns karma liksom. Man har levt många liv tillsammans och det har skapats ett karma. Men hon känns inte som en karmisk själsfrände, utan en ren, alltså själsfrände. Ni är vänner, ni har varit vänner, ni har varit systrar. Ni har hjälpt varandra tidigare liv. Ni har haft ett liv som partners, men den energin är inte så stark, så det är väldigt så här, litet, och den var ganska jättekonstig information. Den var väldigt så här, vänskaplig, och ni kom på att ni var bättre som vänner helt enkelt, och sen blev ni vänner istället, känns det som. Så ni har haft många fina liv tillsammans, och det är livet som partners som ni levde då, det var väldigt baserat på vänskap. Ni är bra på att få saker gjort tillsammans. Ni har en bra arbetsdynamik. Det finns ingen konflikt, det finns ett samarbete, det finns ett flöde. Saker är så självklart för er. Det finns ingenting som är jobbigt eller problematiskt. Det här kommer från det här livet där ni var partners. Och jag ser er som bönder eller något så här bondeliv. Jag vet inte om det är här i Sverige, men så ganska enkelt liv, men ändå fyllt av glädje. Ni är så här man och fru, och ni liksom, jag vet inte om ni går till kyrkan, och du vet, så här, det är ganska vanligt, och ni plöjer och ni lagar mat, och ni har ett par barn så här, och livet är bra och så här, helt konfliktfritt, harmoniskt, saker och ting bara fungerar väldigt bra. Och ni har haft så här många sådana liv, men just det här livet kom upp väldigt specifikt. Jag vet inte vem som var mannen eller vem som var kvinnan i det här livet. Det lämnar jag till er, får ni känna efter. För ni var väldigt balanserade. Liksom. Och det speglar sig väldigt tydligt i hur ni jobbar nu. Alltså, det är ett samarbete som funkar. Och det är verkligen så här, det står skrivet i ert livsplan. Livsplanen för det här livet var ju att ni skulle mötas. För att stötta varandra, precis som ni har gjort i många andra liv. Och till att kunna utföra det här projektet som ni håller på med podden. Och mycket annat. Så att det liksom står så här, jag ska träffa Ylva, jag ska träffa Sidiri liksom, och sen så har ni gjort det. Så det har funnits en högre plan, absolut. Och ni jobbar ju jättebra tillsammans. Det stämmer, eller?
Det stämmer 100%. Efter den här intervjun får vi ytterligare en läsning om vår relation av Angel. Det här får hon till sig efter att ha mediterat om oss.
Okej, Ylva och Sidiri, eran själs koppling. Varför har ni träffats i det här livet?
Vill du höra en längre läsning som Angel gör om oss två, kika då in på Podplay helt gratis. I nästa avsnitt.
Jag har varit väldigt sportig och levt ett liv som alla andra. Och därför blev chocken så mycket större när mina läkare sa att jag hade en kronisk sjukdom som de inte kunde göra någonting åt.
Vi möter Peter som i 20-årsåldern fick reda på att han var njursjuk och behövde en organtransplantation för att överleva. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela med dig av din livshistoria, mejla oss då på kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av...